Nu sitter jag här med plåster.
Mm. Lika stort också. De alla överdriver som att man ska blöda floder och lägga en stor bomullshus och tejpar hela armen.
Verkligen.
Snälla, det räcker med sånt där litet alltså, beige plåster som man fick förut.
Kamouflageplåster.
För vissa.
Jag tyckte faktiskt att det gick väldigt bra. Och som jag ofta lutar mig emot så var jag med en person som var räddare än mig. Vilket gjorde att jag kände inget.
Det ska man alltid, och det måste jag säga, det här är förut, ni ska också alltid plugga med någon som är lite sämre än vad ni är på det ämnet ni pluggar. Alltså då blev man så här.
Ja, då är man så jävla bra. Ja. Nej, men så att jag fick ju ta hand om Elin då, hon var så nervös. Så jag bara trycker upp armen där och... Och det gick så jävla bra, ger henne beröm så fixade det. Och nu är jag så nöjd. Så nu ska det gå 4 dagar då, så ska jag veta om jag har antikroppar.
För mig gick det alltså dagen efter klockan 22:30 på morgonen. Så det gick väldigt, väldigt fort.
Mm.
Jag var negativ, alla som lyssnar.
Ja, vi får se. Jag tänkte att jag skulle lägga upp svaret faktiskt i en YouTube-video. Så det kommer komma.
Spännande.
Runka av mig. Måndag. Varför jag sa ju det sist? Att... Du gjorde ju för statistiken och jag gör för runka av
mig själv. Ja, då har vi runkat av Lisa, tack.
Måndag, lika olika. I helgen så har jag och Henrik hyrt in oss i en helt fantastisk stuga.
Mm.
2 timmar upp i landet ungefär.
Mm.
Han överraskade mig med den här stugan. Det var då jag som har betalat, alltså mitt företag, för vi gjorde det här som en reklamfilm för Revolution Race, som är de här vandringskläderna som han stylade mig i förut.
Mm.
Så det blir en video till när vi går på vandring, och då så fick han uppgiften helt enkelt att hyra ett hus åt oss. Och alltså jag har nog aldrig sett något så fint på det sättet. Mm. Alltså det var så himla så här. Det fanns ingen diskmaskin, så vi fick liksom göra allting. Alltså det var väldigt så här för handkänslan. All el var från solpaneler och vattnet i badtunnan kom från sjön, så det var helt grumligt. Alltså det var väldigt så här
naturnära.
Ja, och det passade mig perfekt, för det var ganska lyxigt fast det kändes ändå väldigt naturnära.
Exakt samma som när jag var och bodde i ett fågelbo.
Exakt, exakt.
Ja, exakt samma var det där. Mm. Där var det också så här, de var väldigt så här medvetna. Ja. Man fick ta med eget vatten, och det var så här, tänk på hur mycket vatten ni gör av med. Ja. Och man fick liksom gå på toa, en sån där som bränner upp det sen.
Mm.
Och det var liksom, fast det var ändå väldigt lyxigt. Mm. Så det var inte bara att någon hade öppnat liksom ett hål i marken och sagt, här får du bo. Och så bor man som en råtta. Utan det var ju liksom, men man var ändå tvungen att planera. Och jag kan verkligen uppskatta det. Jag uppskattar inte att affärer öppnar till 12. Jag uppskattar när de stänger klockan 8. För då måste jag planera mitt liv.
Mm.
Jag gillar att systemet inte är öppet jämnt. Jag vill att jag måste ta ansvar för att jag kan inte när som helst få allting. Jag måste spara på mobilbatteriet.
Det är systemet som exempel, för det går aldrig dit.
Jag går aldrig till systemet, och jag önskar att de hade öppet ännu mindre. Stäng ner hela skiten.
Men det var verkligen, vi skulle ju stänga av då elen så fort vi gick ut över huset och sånt där.
Det är ju det som fan. Ja, det var... kanske inte jämnt, men på semestern. Att behöva tänka på sånt istället för annan skit som jag tänker på.
Det som hände var ju att det var så fint, så att jag filmade väldigt mycket på story. Vilket gör att väldigt många frågade, vart är det här någonstans? Mm. Varpå jag då gjorde en liten länk till bokningen.
Den är det bokat.
Ja, främst för mina följare. Ja, för att vara liksom schysst så. Mm. Så det här var inget samarbete på något sätt. Men det är så många som är intresserade av den här stugan. Så att den här tjejen som hyr ut får så många klick på den här stugan som hon någonsin har fått under alla åren hon har hyrt ut.
Jo, jo. Så. Jag tänker mig, jo.
Jo. Och då ska vi dessutom göra en YouTube-video från det här där jag tänkte länka också bokningen. Så att reklamen för hennes hus blev ju plötsligt värt otroligt mycket.
Mm.
Så vi kommer i kontakt, jag och den här tjejen, och hon är ju hur glad som helst.
Mm.
Alltså under coronatiden, det är ingen som har bokat, för alla har varit hemma, så hon har varit så rädd att hon inte ska liksom ha råd att hyra
för det
ut.
Det är inte jättestort, men det är väldigt lyxigt.
Precis, nej, det är bara 4 bäddar.
Och inte jättebilligt heller, eller hur?
Nej, drygt 3 000 per natt.
Ja, så det är inte helt lätt att hyra ut kanske alltid.
Nej, det är ju verkligen så här lite glamping-känsla.
Ja, lite äldre par som har råd kanske och vill åka bort och
precis
lämna Stockholm.
Man grillar ute med vy ut mot liksom bara skog där man kan se både älg och björn och allt möjligt sånt där. Och
så helst inte björn.
Nej, hon sa det, hon bara, jag har bara sett björn några gånger. Jag bara, det har liksom varit på vandringen typ. Och det fanns ju badtunna, det fanns alltså gångavstånd ner till en liten bäck där man kunde grilla. Hon hade byggt upp otroliga små oaser där man verkligen kan säga, alltså mediteringsställen. Ja, och det, alltså så långt bort från stan så man hör bara hackspetten.
Alltså det blir man galen.
Ja. Och så fin luft, och så var det ju också panoramafönster från golv till tak överallt. Ja, men hon är ju så glad så det inte är klokt, och jag är jätteglad för hennes skull. Och hon berättade att det har varit kämpigt, och nu så kommer ju antagligen folk boka in sig på det här då, nu i sommar. Och sen så blir det eftermiddag, det blir kväll och jag och Henrik börjar grilla jättehärliga grejer ute. Vi lägger i folie, sparris, jag skickar ju till dig champinjoner som jag lägger smör på. Vi har köpt såhär vitlökssmör, ja, vi gör bakpotatis över grillen och ja, vi gör en helt otroligt härlig middag. Och jag har tagit med mig en dunk rödvin bara i farten när jag drar. Som inte liksom, alltså det är gott, men när man sitter så där, du som inte dricker så mycket och inte aldrig gillat vin, då vill man ha något lite finare vin som liksom är godare. Mm. Inte då bara slaskvin som man dricker när man ska ut på krogen typ. Så Henrik säger det, ja fan vi skulle haft en riktigt fin flaska nu liksom. Och jag bara, ja det skulle vi verkligen. Sen ska jag förbereda efterrätt innan vi ska börja grilla. Och då har vi tänkt att vi ska göra banan med choklad i.
Väldigt gott, en favorit för mig.
Verkligen, och då hade vi bara...
Gärna svejsnöt i.
Jävligt gott. Så det är bara...
Det är nötter också.
Ja gud, för gott. Då hade vi bara en sån här nix som är liksom som en kaka.
Aha, ja.
Så det blir inte den bästa. Nej. Så. Det skulle kunna
funka. Som en kexchoklad, ja. Eller?
Precis.
Fast ännu värre för att vara
ja, det var ingen lyx
att vi
på att göra. Det matchade elen i stugan. Men så sa vi, gud vi skulle haft någon sån här härlig mörk choklad med apelsin typ och sådär. Då knackar det på dörren. Då kommer hon som hyr ut stugan med en flaska rött vin.
Nej.
Jo, tungt rött vin som jag älskar att se. Hoppas ni gillar kraftfullt rött vin. Och apelsinmörk choklad.
Emily!
Då sa jag...
The secret funkade.
Alltså det var så sjukt. Jag kände bara såhär, gud alltså man ska vara snäll hela sitt liv. Alltså för det hade varit så lätt för mig att skriva till den här stugan och bara hej vi vill bo här, liksom göra reklam och inte betala. Men vi valde att betala och valde ändå att göra reklam. Och det kändes liksom så rätt att göra det för mina följare och göra det för henne. Alltså jag var så ogirig i det beslutet. Och så får man så mycket tillbaka. Alltså det är så härligt. Alltså jag skickade ett meddelande till pappa, jag bara, det är du som har lärt mig vara så snäll.
Nu äntligen har man lite tillbaka.
Nej men alltså jag känner ju alltid att jag har fått tillbaka av att vara snäll. Och det har alltid verkligen varit
du fick bara min melodi bevis.
Men det här var så tydligt att det var, vi bad om två saker. Exakt det fick vi.
Ja det är alltså, helt sjukt.
Wow wow wow.
Hjälp. Min 18-åriga syster är manipulerad av en 40-årig kriminell man.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, okay, Emily, låt oss öppna mailkorgen.
Hej, jag behöver akut hjälp med det problem som tar upp i princip hela mitt liv. Här kommer lite background story. Jag är 20 år gammal och min lilla syster är 18. Vi kommer från en dysfunktionell barndom där vår pappa är före detta missbrukare och min mamma den mest medberoende personen någonsin. Till exakt alla hon stöter på och då speciellt till min pappa. Pappa är ren sedan flera år tillbaka men han har uppenbara aggressionsproblem, är elak speciellt mot mig för han tycker inte om min personlighet och en mans bebis. Mamma är världens snällaste, har alltid en perfekt fasad och har en ätstörd historia. De skilde sig när jag var 16 och min syster 14. Men fastän vi bott ihop har pappa aldrig varit fysiskt eller emotionellt närvarande då han alltid jobbat och hemma har festen varit slut när han kom hem från jobbet. Både jag och min syster har haft det jobbigt i tonåren med depressioner, drogmissbruk, självskadebeteende och behandlingshem. Min systers missbruk har varit grövre än mitt då det innefattat amfetamin, ecstasy och tram dagligen de sista 2 åren. Jag är ren sedan flera år tillbaka och mår bättre idag. Min systers cirka 5 år långa missbruk uppdagades för över ett år sedan. Och mina föräldrar har hela tiden kallat mig paranoid för att jag misstänkt det här. Och även då fortsatte mamma vara medberoende och ge henne pengar och så vidare. Medan pappa sket i allt och drog sig undan ännu mer. I höstas var det ett helvete. Varje gång min telefon lät var jag 100% säker på att det var ett sms eller samtal inkommande om att någon hade hittat henne död.
Gud.
Jag sov inte och när jag väl kunde sova så hade jag vidriga bilder av henne i mitt huvud. Är det läge, David? Hallå? Hej.
Så han tänker på dig.
Jag är på där. Ja.
Ja, då hörs vi sen då.
Det gör vi.
Jag vet inte om du skulle träna sen.
Jag har tränat redan.
Ja, du har gjort det redan.
Ja.
Men då sen.
Okej.
Ja, då hörs vi. Kör.
Hej då. Kärleken hänger i luften. Tänk på att jag och David aldrig säger puss till varandra i telefon. Det är otänkbart för mig att jag ska säga hej då.
Vad säger ni? Jag älskar dig.
Puss hej, säger folk. Puss hej. Ja. Nej, jag säger inte det. Jag älskar dig.
Jag säger
nej.
Puss, puss, jag älskar dig.
Nej, det gör jag absolut inte.
Och säger ni något gulligt någon gång i telefon?
Nej, jo, det kan väl vara. Alltså, tror du att jag skulle kunna säga nu vad det är?
Ljug ihop något då.
Det är möjligt att vi säger gulliga saker till varandra när vi själva pratar i telefon. Men de kommer jag aldrig yttra här.
Nej.
Nu ska jag fortsätta läsa om missbruk. Jag sov inte och när jag väl kunde sova så hade jag vidriga bilder av henne i mitt huvud. Livlös i en överdos i någon sunkig lägenhet. På jobbet var jag tvungen att gå in på toaletten för att gråta och spy minst en gång varje pass. Och jag isolerade mig från mina vänner för jag kunde ta ut mig och låtsas ha kul när jag visste att hon längtade efter döden varje dag. Mamma och jag letade efter henne med bilen flera kvällar i veckan, åkte till adresser och spanade i timmar där vi misstänkte att hon kunde befinna sig. Under denna period ville hon inte ha kontakt med mig, bara med mamma. Detta för att hon vet att jag är svår att manipulera och ser direkt på henne om hon är påverkad. Jag, som ni förstår, var helt förkrossad. I november blev hon äntligen placerad på ett låsbehandlingshem. Hon ringde mig kvällen efter att hon blivit placerad, väldigt paranoid och förvirrad såklart, men jag grät som ett barn för att hon äntligen ville prata med mig. Jag åkte 4 timmar med tåg för att sova på hotell och träffa henne på helgerna. Vi firade jul och nyår där och hon började äntligen må lite bättre. Sen flyttade jag till Italien i cirka 3 månader. Jag har tidigare bott utomlands under en längre period, vilket jag tror beror på att jag vill slippa bli påmind om min dysfunktionella person, fastän jag är så en extremt familjär person i grund och botten. När karantänen började kom jag hem för att vara stöd för henne, för jag visste att hon snart skulle få komma hem.
Åh, karantän för de här olika ödena.
Ja, det orkar vi inte tänka på. Men nu måste vi det. Vi pratade i telefon exakt varje dag under hela hennes tid på behandlingshem. Oavsett om jag var på fest eller middag gick jag undan för att prata med henne. Vår relation var bättre än någonsin. Men, och här kommer det som förstör min harmoni nu i dagsläget. Hon har haft en väldigt nära vän sedan sommaren innan hon åkte in. En manlig kriminell vän som är 40 år gammal. Vi kan kalla honom för Östen.
Det tycker jag.
Ja, jag köper det förslaget direkt. Han var hennes langare från början, men de blev vänner. Hon sov alltid hos honom. Han försåg henne med droger och mat. Han jobbar enbart i den kriminella branschen och har varit en outcast i många, många år. Han skrev kärleksbrev till henne när hon bodde på behandlingshemmet, där han förklarar hur mycket han älskar henne och att han väntar på henne. Han vill ta med henne på en resa när hon kommer hem. Men då kan vi tacka Gud för corona. Ja. Hon skrev i vilket fall att hon inte vill ha kontakt för hon vill gå vidare i livet och så vidare. När hon kommer hem från behandlingshemmet i maj börjar hon snabbt att få kontakt med Östen igen. I början i smyg. En gång var hon bara spårlöst försvunnen och svarade inte på timmar. Hennes lägenhet var tom, så vi åkte hem till honom. Det blev kalabalik, jag ringde polisen, bankade oavbrutet på hans dörr och skrek alla möjliga skällsord på pedofilen innanför dörren. Polisen kom inte. Nu umgås de nästan varje dag för hon har börjat berätta öppet för min mamma att de ses. De är bara vänner och ingen förstår henne som Östen gör. Samtidigt som hon erkänt att han kan vara manipulativ och säger saker som: jag har ju alltid funnits här för dig. Jag är så arg att jag kokar och börjar skriva det här mejlet. Min älskade syster är i klona på en 40-årig manipulativ kriminell man. Det är väldigt roligt att hon har skrivit man med stora bokstäver, men det är det värsta han är. Han är inte bara 40, han är inte bara manipulativ kriminell, han är också man!
Jo, man märkte ju när hon pratade om sin pappa i början också att han var mansbebis. Alltså, det är inte hennes favorit.
Nej, och jag förstår varför. Jag är så arg, ledsen och hopplös. Han ska sitta i fängelse i 3 månader i höst. Fråga mig inte varför systemet låter honom vara ute och leva loppan tills dess, när han har ganska grova narkotikadomar. Jag är i samma mönster igen. Gråter konstant, prioriterar inte mig själv, sover inte, ångest orolig 24 timmar om dygnet. Hon drar sig undan och skriver typ aldrig till mig. Svarar på mina sms och samtal ibland när det passar. Känner att jag har gjort allt jag kan, men det räcker inte till. Jag har nu 2 dilemman. Och hon har samma dilemma som alla människor som är nära en person som missbrukar. För att man står hela tiden då och väger. Det finns en scen i en film som heter The Basketball Diaries. Mm. Huvudkaraktären spelas av Leonardo DiCaprio.
Jag skulle kunna gissa det. Mm.
Han är då väldigt ung. Han kanske är. Han ser ju så jävla ung, så jag vet inte hur gammal han är. Men det här är tidigt i hans karriär. Det är innan Titanic, det är innan Romeo och Julia. Det är typ hans första stora film. Han spelar en kille som bor i New York och börjar missbruka heroin som väldigt ung tonåring. Och det finns en scen där han går hem till sin mamma då, han är hemlös. Och så går han hem till sin mamma och bankar på hennes dörr och gråter och ber henne släppa in honom. Och hon sitter på andra sidan dörren och släpper inte in honom. Och det är ju, alltså det har man hört många gånger, att det liksom är som ett tips från folk som jobbar med missbrukare. Att ni måste liksom klippa allting. De får inte komma till er längre för pengar, de får inte komma till er för mat.
För då tar de för givet att de har den fallskärmen och kan bete sig hur som helst.
Ja, men jag kan inte förstå heller, om man har, hur ska man kunna klippa det då? Mm. Jag vill ju inte att personen ska vara hemlös. Jag vill inte att personen ska behöva göra sjuka saker för att få tag i pengar till droger.
Alltså om jag bara får tänka hur jag tror att jag hade gjort efter allt det här som hon beskriver. Mm. Sen kan inte jag veta, för att det går ju inte så länge man inte är i det. Men det är en sak att alltid finnas där och en sak att tvinga sig på. Mm. Alltså jag tror att det är viktigt för när man har en kompis eller släkting som är i en dålig relation, det pratar vi ju om mycket, då är det viktigt att den personen känner att om någonting händer så är det henne hon kan höra av sig till. Mm. Men ju mer man pushar på att du borde inte vara där, du borde inte göra det här, ju längre kommer man ofta ifrån. Det, och det gör också att man tappar sig själv, för då ligger hon all, hon är ju besatt nu av att rädda systern. Hon måste rädda sig själv först.
Ja, det är verkligen
så. Men finnas där för systern, men det finns olika sätt att finnas där.
Vi läser vidare, för nu skriver hon så här. Jag har 2 dilemman. Ska jag 1. fortsätta kämpa och vara medberoende? för att hon ska lämna honom fastän hon inte vill, för hon är ju dödsmanipulerad och han vänder med största säkerhet henne emot mig. De har som en gemensam filosofi att jag är en väldigt dömande person och jag tror att han spelar mycket på det. Mm. Alternativ 2, lämnare. Jag är helt lämnare lite har hon skrivit, men ja.
Det är det jag tycker.
Jag är helt dränerad och känner symptom av en mild depression. Jag vill inte att det ska gå längre för jag orkar inte gå igenom med helvetet igen med mig själv. Men hur kan jag ens lämna min lilla syster i denna situation?
Alltså hon lämnar ju inte henne, utan den här, alltså, systern har ju valt det här.
Mm.
Och vissa människor väljer en kriminell bana. Och man kan inte välja vad en annan människa ska välja för bana i livet.
Nej, det kan man inte. Vad ska jag prioritera? Min egen hälsa eller min systers hälsa? Där mina åtgärder inte ens ger resultat. För hon tycker att jag kontrollerar henne för mycket. Bara för att man är 18 år så är man inte vuxen mentalt. Snälla, hjälper jag som extrem ångest. Socialen är självklart inkopplad, men hon säger bara oj, det är inte så bra när jag berättar att de umgås och hur orolig det gör mig. Jag är inte orolig över att hon har tagit återfall av droger just nu då hon lämnar provet 2-3 dagar i veckan. Men det är bara en tidsfråga nu när de är med varandra hela tiden. Och jag förstår att de är ett kärlekspar fast jag försöker förneka det för mig själv. Ursäkta om det är lite osammanhängande. Ju mer jag skriver desto mer kommer desperation och sorg fram.
Väldigt sammanhängande och bra mail.
Verkligen, otroligt.
Jag hade nog skickat ett sms till systern som inte är martyrigt utan bara så här: du vet att jag bryr mig om dig mest av allt och sådär och jag vill inte vara för på, jag vill inte att du ska tycka illa om mig men jag finns alltid här om du behöver mig.
Jag tror också att du ska skriva ihop ett sms
som
systern kommer kunna läsa om och om och om igen. Där skulle jag vilja att du får in någon form av, därför att du vill få fram någon form av känsla från henne.
Mm.
En känsla av att hon har ett liv som är sunk med östen. Och sen så har hon också ett liv som är något annat. Mm. Och där tänker jag att du behöver påminna henne om saker. Du ska skriva saker som direkt kopplar känslor, lukter, smaker till saker ni upplevt. Det kan vara något trevligt från er barndom. Även om det kanske inte alltid har varit trevligt så måste det finnas några saker där ni har varit liksom helt grå om fötterna för vi var ute hela kvällen. Eller den där gången vi åkte till farmor eller när vi var på kolmården eller vad det nu kan vara. Något sånt minne. Och att du verkligen tar upp specifika saker som får dig själv att känna att du hamnar, om du läser det så skulle du komma tillbaka till den platsen. Mm. Och sen även något från den här tiden när hon var på behandlingshemmet och hon ringde dig varje dag. Och ni, vad pratade ni om då? Vad gjorde ni på jul och nyår när du kom dit? Finns det någonting du kan göra som triggar minnena från de tillfällena när ni har haft en nära relation och hon har varit lycklig? För att det är ju också så såklart, för att som hon visste tidigare så är du den som sätter henne på plats. Du är den som kan titta på henne och veta exakt vad hon känner och tycker. Så det är det hon försöker undvika i den här situationen som hon är nu. För nu försöker hon bara gräva ner sig. Jag ska vara med Östen. Östen kommer alltid ta hand om mig. Men hon vet ju att
Östen bekräftar ju också henne, vilket hon kanske inte har blivit så bekräftad i barndomen.
Hon vet ju att Östen inte är något att ha och att hennes liv med honom aldrig kommer bli lyckligt. Det är ju bara liksom, ja, hon bara försöker undvika saker. Och då kan det vara viktigt för dig att komma ihåg att hon dels kommer alltid att trycka undan dig då. Hon kommer inte svara, hon vill inte prata med dig.
Hon kommer inte heller avsluta sin relation vad hon än gör.
Nej, och sen då ska du påminna henne om hur det är när hon inte trycker undan dig. Hur det är när hon är nära dig och hur trevligt det kan vara. Så att när hon ligger och klockan är 04:42 och Östen har somnat för att han är stupfull eller hög bredvid henne. Han har bajsat på henne. Det finns ingen mat i kylen. Hon mår extremt dåligt. Mm. Då ser hon ett litet ljus i form av en mobilskärm som hon kan sitta och scrolla och leta och titta på ditt sms om och om och om igen.
Mm.
Så kommer hon till slut kanske komma tillbaka till dig.
Ja, och att det måste också få vara hennes val.
Det är tyvärr så. Och du vet själv, för du skrev att åtgärderna funkar inte. Så att nu blir det din hälsa du får prioritera. För du försökte med hennes, gick inte, hon vill inte. Då får du prioritera din.
Något som också är lite fult att prata om, som man ibland kan känna själv om man tänker efter. Vad är det jag håller på med?
Mm.
Det är ju att ibland så kan man göra saker för andras skull för att tycka mer om sig själv.
Absolut.
Så antagligen så är det så kan jag tänka. Men hon har hållit på och kämpat så här mycket för sin syster så länge. Vem är hon då när hon slutar kämpa?
Mm.
Då var hon den som gav upp.
Mm.
Hur ska hon klara av sig själv? Hon lämnar sin 18-åriga syster, känner hon.
Mm. Det är liksom ett monster.
Ja, hon säger själv att hon är ju inte vuxen och allt sånt där.
Ja.
Men det handlar inte om att hon lämnar henne i sticket, för hon kommer ju alltid finnas där.
Ja, precis. Hon ska inte skicka ett sms och skriva, hör aldrig mer av dig till mig. Och blocka hennes nummer.
Precis.
Det är att lämna henne i sticket.
Och det kan ju tyvärr vara så att man har råkat säga sådana saker när man har blivit irriterad.
Ja.
Men det spelar ju ingen roll, för det är bara att säga nu har jag ändrat mig.
Nu har jag kommit på att jag faktiskt vill att du ska höra av dig.
Ja.
Ja, så vårt tips är att skriva ett riktigt känslomässigt manipulativt sms. Nu pratar vi om positiv manipulation.
Mm.
Du måste manipulera henne att komma ihåg att det finns glada dagar och att hon kan leva ett annat liv än det hon lever med Östen just nu.
Och liksom avsluta med också så här, när du vill så kommer jag med bilen.
Ja, att hon kan ringa dig morgon, middag, kväll, ja. Så kommer du komma hem till henne, ja. Och allt är förlåtet.
För då blir det också så, när hon märker att inte brevskriverskan pusha på längre och inte finns där, då kommer hon bara, vart är det där? Och då kommer det vara lilla systern som till slut kommer på att hon vill nu...
Vill bli hämtad.
Ja, vill bli hämtad. Hämt med.
Hämt med.
Under midsommar så hängde jag med Sofie och hennes kompisar. Mm. Och Sofie är väldigt pysslig och jag är ju också väldigt så här, uppbullande och kojig. Mm. Och det ska vara liksom ljus och sådär. Men hon är mer att hon bygger sina egna saker och plockar blommor och sätter på bordet och sådär. Nej, så att vi har fått lite olika av familjen kan man säga. Så hon alltid liksom, när vi kommer till ett nytt ställe, då går hon ut och plockar blommor och så sätter hon på borden bara. Det är liksom, så är det.
För det är ju säkert något som min mamma alltid har gjort.
Hon har alltid gjort det.
Ja. Men Sofie har då tagit till sig det och det här är en grej jag gillar, eller det här är så man gör, bara har hon tänkt kanske också. Medan du har bara, sånt där gör mammor. Jag är nu 20 år och ska springa naken.
Ja, men jag tänder också ljus och sätter på musik. Antagligen för att jag tycker att det är det mysigaste. Mm. Sofie älskar blommorna. Mm. Jag älskar också det, men du förstår. Man tar åt sig olika saker. De enda blommorna som fanns i närheten var lupiner. Vet du, de här fantastiska...
Lisa, det finns ingen blomma som jag kopplar mer till dig än lupiner. Det skulle vara solrosen då, men lupiner. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har varit med någonstans och sökt. Det där är lupiner. Och alla andra har sagt, vad är ens lupiner? Och Lisa vet direkt. Jag har även som barn åkt med dig och din mamma till någons tomt och plockat lupiner. Fick vi inte göra, och det visade din mamma tydligt för oss och sa, nu gäller det att vara snabba här. Här får man inte plocka, men vi gör det nu.
Det verkligen gjorde vi en del som små plockade från andras trädgårdar. Jag minns också att...
Men det var ju så här, och det kunde ju vara så övervuxen. Det var ingen som ville ha dem.
Det var inte inne i en trädgård inne i stan när vi tog någons rosor.
Nej, man gick inte klippte tulpaner. Det var ju verkligen så här öde tomter.
Det fanns faktiskt en gård bredvid där jag bodde när jag var liten, i Lilla Myrby, om du minns. Där fanns det en tomt som någon ägde, men det stod inget hus där, ingen var där.
Nej, det var en öde tomt.
Men där var det nästan som, du vet det här, när folk tog dricka från sina föräldrar när de var små. Att de tog mer och mer, först tog de lite grann, tog lite till slut och flaskan slut. Så höll mamma och pappa på med de här blommorna i den här trädgården.
Ja, det är exakt den trädgården vi var till att plocka lupiner.
Tog lite liljekonvaljer, satt i sin egen trädgård. Alltså det slutade med att de gick dit med skottkärra och spade och tog en hel rosenbuske. Och då var det dags att vara snabb.
Ja, då var det dags att det var lite skämning.
De körde in med jeepen in och öppnade bakluckan. Och så var det bara in med rosen och gjorde allting där i. Men alltså, det var verkligen, det var typ, kändes typ som att det var kommunen som ägde den.
Alltså, ja, det var sån... så det var inte någon som kom dit och blev ledsen över att rosenbusken var borta. Nej. Det var bara att ingen annan hade riktigt mod att ta den.
Precis. Lupiner i vilket fall är sådana här höga blommor. De ser ut som, vad ska man
säga?
Det är
som en stam och ser ut som små klockor som står ut på sidorna.
Ja, de kan vara rosa, lila och blå. Typ.
Vita tror jag också
finns. Finns säkert. Så vi plockar ett litet sjok då av kanske 10 blommor. Så ganska lite av liksom ett helt fält. Kommer hem, ställer dem på köksbordet och så lägger hon upp det på Instagram. Då får hon jättemycket kommentarer. Åh, du är så naturvän, du är helt otrolig som plockar de här lupinerna för de är giftiga för djur.
Jaha.
Och, alltså först tyckte jag, vad härligt att folk skriver gulliga saker.
Ja, att de ändå var snälla och inte skrev. Den där fridlysta går längre tillbaka.
Sen började jag koka, Emily. För då blev jag så irriterad att hon har gjort en så liten grej och får så mycket positiva kommentarer kring något. För det spelar ingen roll att hon plockat 10 blommor
alltså, av alla de här.
För åh gud, du räddade verkligen djuren. Alltså det var helt otroligt.
Det är inget rådjur som har blivit rädda.
Därför jag satte det lika med tecken till alla negativa kommentarer som framförallt vi influencers får. Att de, jag förstod på något sätt då att de kan betyda lika lite som den här positiva kommentaren betydde för henne.
Det är sant. Det är helt sant.
För att jag skulle vilja säga att jag blir ganska lite påverkad av negativa kommentarer. Men jag blir nästan lika mycket påverkad av alla, generellt. Sen har jag ju lite akilleshäl och sånt. Men i liksom det här vanliga, du borde inte köra bil och filma samtidigt. Ja, vad kan det vara?
Ja, hur kan du stå nära en person? Det är
ja, du ska inte åka mer än 2 timmar, det har staten sagt, för corona. Och alla, alltså, när liksom någon säger till en med pekpinne, så tar det nästan lika hårt. Men det blev så tydligt när det var mot Sofie, för då kunde jag ta ur mig själv i situationen ju. Jag kände då att jag nästan skulle vilja att innan man skriver kritik, eller beröm för den delen, att man nästan skulle behöva klicka i hur, alltså på en skala, vad det är för kritik man ska ge. Eftersom att mottagaren blir nästan lika ledsen för vad den än får.
Ja, alltså man blir lika ledsen, eller, men det är en ett stick av negativitet liksom, oavsett om du bara har skrivit nej, inte de där byxorna, som om du har skrivit skär av hela ditt ansikte, jag har aldrig sett nycklar.
Exakt, det blir liksom, i alla fall inledningen är samma känsla. Så då skulle man nästan vilja att det stod så här: K1, kritik 1 eller kritik 5, där till exempel K1 är köra bil och filma.
Ja, precis.
Så, hur kan du göra det?
Precis. Ja, men också tycker jag nästan underkategori. Kommer du att skicka någon snäll emoji med?
K1 och sen emoji kanske?
Ja, verkligen. K1 är med emoji bara. Kör inte bil och sen så bara någon tummen upp. Såhär, tänk bara på det. Gillar dig som fan.
Och också såhär, K3. Du borde inte åka mer än 2 timmar bil. Och sen så att det står K3 och kanske till exempel tips för allmänheten.
Ja, men det kan man också skriva såhär. Folkhälsomyndigheten har sagt 2 timmar ifall du inte visste. Annars, ha så kul på den resan.
Och jag känner nästan att K5, som då är max, det ska inte skrivas på Instagram.
Nej, alltså klickar man i K5
då får man ringa.
Då är det Instagram, har skrivit en otrolig funktion där du ser kommentaren som att den är publicerad, men ingen annan ser. Du tror att den har blivit skriven, du tror att folk ser den, ingen interagerar med den, för ingen annan har sett den. Det är K5.
Där också, B1, beröm 1, är lupinkommentarerna till Sofie. Nej, men det är inget, alltså.
Nej, det är, alltså, det är så värdelös beröm. Det är mer beröm att skriva vilka fina blommor än nu har du
jag
räddat
det. Jag. För att det som blev grejen är att, alltså, B3, vilka fina blommor. Men det som hände nu var att hon fick, alltså, B1 i form av att hon skulle få beröm för att hon var en bra medmänniska. Det var det som irriterade mig så mycket, för det är just det här pekpinne liksom, ja, kommentarerna.
Alltså folk, det är väldigt, alltså jag förstår. Jag kan också se någon lägga upp något som jag tänker, det där var korkat gjort.
Ja.
Men inte fan sätter jag mig och skriver en kommentar då. Hej, eftersom att jag vet bäst om allting så ska jag berätta här för dig. För att ingen vet bäst om allting. Alltså vi kan inte hålla på. Vi blir då som i Bibeln. Den som är utan synd ska kasta första stenen. Alltså lugna dig du.
Ja, men där också till exempel B5 skulle kunna vara. Du har tagit mig ur min depression.
Ja.
Nej, men det jag vill komma till är att det kastas så mycket kritik på nätet ju. Högt och lågt. Och det känns som att, alltså, både som mottagare men också som den som lämnar kritik. För det händer också mig ibland att någon ger mig någon slags kritik som jag svarar på. Då, jag svarar oftast väldigt snällt, men är det något som jag tycker är inte rättfärdigat så kan jag vara ganska kort. Utan att vara otrevlig. Och då kan jag ofta få så här: oj men gud.
Men
trodde inte att du skulle liksom ta illa upp. Alltså för att de märker att jag inte svarar. Åh gumman! Alltså så. Och då känner jag att det skulle vara bra med ett jävla system.
Verkligen. Men jag kan också känna att, alltså, jag förstår alla de här unga människorna som vill säga till sina favoritinfluencers. Därför att de vill ju så gärna att de ska vara så bra. Jag gillar ju dig så mycket. Kan du inte också tänka på det här? Och ni blir väldigt kritiserade för fast fashion. Och allt är bara sälj. Det är inget bra för miljön. Och det är inte bra för ekonomin. Och det är inte bra för människor och allt vad det är. Men jag kan också känna att den kritiken, absolut, den är valid. Absolut. Det är inget av det som är egentligen...
Den är sann.
Ja, och den är sann. Precis. Det är inte fel. Det är fakta det ni säger. Men kan ni rikta den här kritiken 10 steg upp? Kan du leta upp... Alltså då får du leta upp mejladressen till vdn för alla företag som de här influencerna gör samarbete med. Om ni ser att någon har gjort ett samarbete med ett företag och så känner ni att det här är inte bra. Det här gör att man köper mer än vad man behöver. Så här ska vi inte hålla på att leva. Då får du höra av dig till vdn för det företaget. Därför att det är de som tjänar allra mest pengar på det här. Och det är också de som får allra minst kritik. Ingen kritik för dem. De får bara leva sina lyckliga, glada dagar och spendera alla sina pengar och bara trycka ner folk som är under dem.
Det handlar ju mycket om att det är unga tjejer som tjänar pengar.
Det blir galna av att se unga tjejer. Ja. Alltså de, unga tjejer ska inte göra någonting. Vi ska vara mode Teresa. Alltså inget annat. Vi ska vara så snälla.
Inte mode Teresa.
Nej, vi ska vara snälla. Vi ska vara snygga. Vi ska vara medvetna. Vi ska välja killar för deras personlighet, inte för deras utseende. Gud förbjuder att vi skulle säga att vi gillar magrutor. Killar blir galna. Alltså vi måste vara snälla mot våra svärmödrar. Vi måste vara snälla mot folk på jobbet. Vi måste vara snälla mot folk i kassakön. Vi får inte
höja rösten.
Vi får inte höja rösten. Vi får inte säga att vi inte gillar killar därför att de hela våra liv har sagt att de hatar oss, så finns vi inte säga tillbaka att vi inte gillar dem. Vi får inte råka göra något misstag, för då blir vi brända på bål.
Vi får inte njuta av sexualitet.
Absolut inte. Alltså det är det sista vi får göra.
Gud förbjude.
Gud förbjude att man gillar att kolla på en video där någon kille runkar. Alltså då blir man allsöken. I dagens poesihörna kommer jag ta upp en poet som ni kan följa på Instagram.
Mm.
Hon heter där Dymo Stockholm, och då är det D-I-M-O och sen Stockholm förkortat S-T-H-L-M. Hon skriver korta rader med såna här Dymo-remsor. Dymo är sådana här med att man skriver ut etiketter för att sätta på saker. Så där skriver hon korta...
konkreta, tydliga...
Ja, men det är ju dikter egentligen, ja. Fast de är väldigt korta.
Och dikter ur ett riktigt liv. Verkligen. Alltså väldigt sådär,
ofta om kärlek.
Mikroperspektiv ju.
Verkligen, men som verkligen för många är stark igenkänning.
Mm.
Emelies poesihörna. Jag kommer läsa några stycken som är mina favoriter som jag har sparat. Min första, det här är min absoluta favorit som jag tycker så mycket om. Ofta kan det vara lite dråpligt i de här, och det gillar jag så jävla mycket.
Mm.
Här är en bild från Flemingsberg där hon har skrivit: klippte lugg för att du skulle se mig. Nu ser jag inget själv istället.
Mm.
Det tycker jag tror.
Det är mycket när man ändrar sig så tappar man sig själv.
Ja, och man alltså, klippte lugg för att du skulle se mig, så du skulle säga wow, oj har du klippt dig. Men istället är luggen för lång så den hänger mer i ögonen och nu ser man ingenting själv.
Ja.
En annan på samma tema är: hörde att du var tillbaka i stan. Får flytta själv då.
Ja, exakt.
Ja, nu räcker det.
Men hon har ju en väldigt ironisk ton som är rolig.
Verkligen.
Och väldigt mycket självdistans ju.
Absolut.
För många av de här texterna känns ju som att det är skrivet från ett eget liv.
Gud ja, absolut. Gåshuden längs ryggen när jag hör dig le i mobilen. Det kan många känna igen sig.
Verkligen. Det är mycket alltså, igenkänningsgrejer.
Verkligen. Det är också något starkt tycker jag med att det är, alltså le hör man ju inte att någon gör det egentligen.
Det där
inte...
är tyst.
Ja, det är det. Man vet att det les på andra sidan. Mm. Dina händer höll pennor och telefoner, och fan vad jag önskade att de höll mig.
Mm. Gjorde allt annat.
Mm.
Det är händerna också som jag pratade om förut. Killar känner.
Alltså det, ja, ni hörde min rumkommentar.
Och lägger... Alltså, hur kan man ha sagt det? Runka två gånger i ett avsnitt. Alltså.
Det blir tredje.
Nej, men när den man är intresserad av lägger energi på massa annat och lägger ner sin själ i någonting ju. Mm. Alltså man känner att det kanske är en person som är lite så här: ja, men jag handlar alltså, lite var som helst. Jag bryr mig inte.
I klassen.
Men han lägger all energi kanske på graffiti eller på skriva en bok eller liksom sådär,
mattan,
du vet.
Bara sitter och skriver.
Och bara, alltså, varför är han inte bara besatt av mig?
Precis. Det sitter något här bredvid som gärna skulle vilja byta plats.
Mm.
Svarta Adidas och grå luvtröja kan få vem som helst i balans.
Ja,
det är där har man råkat trilla dit en och två gånger.
Det är Lacoste Red på.
Jag är svag för dig för du är högljudd på Coop och har snygga skor. Den faller du dit på.
Det är ju verkligen, ja.
Mm.
Det är ju exakt, ja.
Ja, hon har skrivit den om mig.
Ja.
Din förmåga att fånga mig fick mig på fall. Det är ofta sådär att det är lite ordtwist.
Ja, precis.
Det gillar vi mycket.
Ordlek, ju.
Mm, det är ordlek.
Men jag har en favorit som jag inte har framför mig nu, men den är någonting i stil med: du får inte följa mig på Instagram för din tjej, så du följer med mig hem istället.
Mm.
Och det är just det här, man kan inte stoppa någon. Alltså, jag tycker att vi återkommer till det så himla mycket. Man kan inte ändra någon, man kan inte stoppa någon som har bestämt sig för någonting eller som vill någonting, som känner någonting i magkänsla eller själ. Utan folk måste få vara fria.
Mm. Folk tar sina egna beslut.
Exakt.
Du kan aldrig påverka andras beslut. Och det är jättetufft att tänka på. Och tänk nu, tänker jag själv, hur svårt det skulle vara när man är förälder.
Det är
den största utmaningen en förälder står inför.
Mm.
Och även andra människor. Jag kan inte ta beslut åt någon annan. De måste göra det själva.
Många föräldrar som kommer skriva sms till sina tonårsdöttrar nu: minns när vi var i Grekland, det doftade oso.
Glömmer det här från dansen. Fan, de måste komma tillbaka. De måste.
Vi har ju också ett announcement. Public announcement. Första gången. Jag är så glad över det här. Du skäms. Jag sköter det här själv. Du! För första gången i Sverige så ska vi nu berätta vem Dymo Stockholm verkligen är. För det är vår bästa vän, Charlotte Svedner.
Mm. Så vi har pratat om många gånger i podden. Ja. Det är hon som driver det här kontot och hon är så duktig.
Hon är otrolig. Det är ju många stora rappare i Sverige som följer det här kontot. Det är verkligen, hon är så duktig.
Hon är otrolig på, alltså hon älskar ju också ordvitsar. Alltså det är som att hon älskar ordvitsar så mycket att hon nu har gjort poesi av dem nästan. Mm. Och sen så tycker hon mycket om det här melankoliska, att det är lite tungt men ändå. Det finns någon hon har skrivit som heter, du sa att du ville gå och bada. Det passar perfekt för jag tänkte ändå dränka mig själv.
Och hon skriver också så här.
Nej, men där var jag så jävla. Alltså fan, vi åker och badar. Jag ska ändå gå rätt ut i vattnet och bara dö. Jag orkar inte mer.
Men också hemma hos sig så skriver hon så här relationship inne på toan och sånt där. Ja, det är verkligen.
Och det här är ju något hon har hållit på med så länge. Och som person så skulle nog många beskriva henne som en person som inte håller på med saker särskilt länge. Mm. Som börjar med projekt, överger dem. Börjar med ett nytt, överger dem. Lämnar saker halvfärdiga, liksom lite ramla fram genom livet och inte har någon riktig struktur.
Typisk ADHD-personlighet.
Verkligen. Och det här har hon ju, hon har verkligen hittat sin nisch i att hon vill att det ska vara de här remserna. Hon fotar det på väldigt speciella sätt och det är liksom, texterna är en väldigt specifik typ av text.
Hon tar sig ju tid också för det här. Typ när vi var i Costa Rica nu, då säger hon, nu ska jag gå iväg lite. Ja. Och så köper hon en Heineken och så sätter hon sig någonstans.
Och tänker och skriver och skriver.
Dansar
tänker
med fötterna och så. Hon har någon spretig frilla. Så jävla gullig.
Ja, otroligt.
Men nu har ju Elin flyttat ut så jag gav henne en inflyttningspresent. Ett print från hennes Instagram. Mm. Alltså från Charlottes Instagram då. Dymo Stockholm. För hon sålde nu för några dagar sedan så kunde man köpa.
Mm. Och vi hoppas att det blir ett till sånt släpp kanske.
Verkligen. Den printen jag köpte till Elin så stod det, den som en gång målat sig i mod kan göra det igen.
Det är helt sjukt. Hur kunde jag inte ha tagit upp den?
Den är så fin. Och jag tycker den passar så bra till Elin. För Elin, hon har så mycket i sig. Alltså hon har flyttat till så många olika städer. Alltså hon vågar hoppa från höga höjder och hon har vågat jobba med mig och tagit liksom, tag i arbetsuppgifter som hon aldrig har gjort och hon gör det bara med bravur. Och sen så har man ju såklart vissa saker i livet som man har mindre självförtroende i, där man inte placerar sitt mod. Men för mig känns det så viktigt att hon ska veta att om hon en gång har målat sig i mod så kan man göra det igen.
Det ska varenda människa som lyssnar på den här podden komma ihåg.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com så kanske vi svarar på er fråga. Och rata jättegärna podden i din poddapp så blir vi superglada. Kram på er!
Hejdå!
Puss hej kanske, eller?
Håll käften.